Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Detta händer snart. Den 23 augusti så uppträdde jag på Norra Brunn i Stockholm och då spelas tv-programmet Släng dig i brunnen in, så kom dit och kolla. Den 26 augusti så uppträdde jag på Raw Comedy Club med bland annat Carl Stanley och Måns Möller. Det är också i Stockholm. Sen veckan därpå, 1 september, då är det smygpremiär för min nya stand-up-timme Vesslan. Det är på Lund Comedy Festival. Jag kommer att turnera med den här föreställningen sen efter smygpremiären tillsammans med Anton Magnusson som kör sin fullängdsshow Benne. Man köper på turnén köper man en biljett till båda våra shower som vi kör efter varandra. Biljetterna har nyligen släppts så passa på att boka innan de tar slut, för det har nästan alltid blivit slutsålt när vi har kört grejer ihop. Det brukar bli både populärt och mycket trevligt. Ni hittar info och länkar till de här biljetterna och alla andra gig jag har på gardenfors.com. Och städerna jag kommer uppträda i framöver är Malmö, Stockholm, Lund, Göteborg, Sundbyberg, Motala, Linköping, Kristianstad och Växjö. Till kommer fler städer också snart. Och en sak till. För att jag ska kunna fortsätta med arkivsamtal till hösten så behöver jag få in lite stålar. För att kunna ha tid och prioritera någonting som inte ger så mycket betalt annars. Jag har en Patreon-sida och tack vare er lyssnare så har vi redan nått upp en bra bit över hälften av målet. Så nu gäller det bara att några till, kanske 100 pers, går in och supportar med $2 per avsnitt. Så är målet nått i ett nafs. Jag uppskattar alla som supportar jättemycket. Tack för det. Men nu sätter jag en deadline och det är den 1 oktober. Om vi inte nått målet då så tar jag en paus och återkommer om jag når upp till Patreon-målet. Så in och supporta nu. Om just du tänker att, ah vad fan, jag går in och kör. Då kommer podden fortsätta ostört. Pausa podden, gå in på patreon.com/arkivsamtal. Alltså patreon.com/arkivsamtal. Och säg tack för 5 år av skoj. Men om du är luspank så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfors. Nu kommer arkivsamtal. Mycket nöje! Hej och välkomna till arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Ola Söderholm.
Hej!
Välkommen hit.
Tack så mycket.
Vi är i Malmö just nu. Mm. På ditt kontor.
Just kan det, man säga. Exakt.
Du, en snabb presentation. Du är komiker och en av grundarna av Lilla Drevet podcast.
Mm, just det. Precis. Ja, men det är väl Lilla Drevet är väl min fasta punkt i tillvaron, antar jag. Att jag gör... Ja, vi är ett gäng som gör det, men jag gör ju det varje vecka och liksom
har du varit programledare. Med och,
jag tror det är 2 avsnitt av 157 som jag inte har varit med i. Men jag, ja, med att jag liksom programledare och sen så klipper jag det liksom och ja, att jag är lite så allmän producent. Måste hålla på och sköta allt runt omkring.
Skulle det stått Lilla Drevet mannen död ifall du krockat med en buss imorgon?
Ja, ja, jag vet inte fan vad det annars skulle stå.
Alltså. Fast Lilla Drevet mannen låter också som, jag tror nog inte de hade använt just det.
Nej, Nej, Lilla Drevet, mannen, låter det som någon slags, är det någon så till med, det är mannen, är det lite till med eller man ger våldtäktsmän?
Ja, jo, det är det. Fast TV-mannen och sånt där, alltså var Claes Elfsberg, var det väl som då var TV-mannen som hade, ja, var misstänkt det för sexuella trakasserier eller någonting.
Mm, just det.
Men mannen ger ju negativa...
Exakt.
Negativa associationer, om det då inte är superhjältar eller korvgubbar.
Ja, precis. Ja, men det kanske mannen, ja exakt, det låter, det kanske är podcastprofilen, skulle kunna stå det kanske, eller...
Hade du blivit besviken om det stod Liv Strömqvist?
Ja, precis, skulle säga det, skulle säga det. Ja.
Som kungens vän eller sånt där så står det.
Ja, exakt.
Att du är noppe. Mm. I stort sett.
Ja, men det hade varit fruktansvärt. Då hade jag förmodligen blivit en osalig andel eller någonting.
Du har också gjort dig lite känd som Arkivsamtals bad boy.
Mm-hmm.
Den som har kanske, den gästen som har uppringat mest ilska hos lyssnarna.
Kan det stämma verkligen? Är det inte du som försöker skapa ett narrativ här nu, eller? Är det, hur mycket substans finns det i det här, narrativet?
Jag tror att det kan nog finnas, alltså det finns ju säkert, alltså om vi säger så att Thanos Fotos och Peter Wahlbeck, där har det blivit en större konflikt för att där har jag liksom kanske lackat i podden.
Just det.
Men då har nog lyssnarna inte reagerat på samma sätt som de gjorde när du, när du var med första gången. Men sen redde vi ju ut det. Det var en så kallad vässning för att skapa dramatik.
Ja.
Men ändå...
Ja, just det. Men det var en annan grej än det här att det är ett roligt bråk, utan det var mer att jag liksom irriterade lyssnarna på någon annan nivå då. Med en slags tyken stil.
Ja, du är mer en finkalibrerad provokatör på det sättet.
Ja,
fast jag gissar att det inte var din uppsåt att provocera. Det tror jag i för sig inte Thanos eller
Wahlbeck
har som uppsåt att provocera heller. Jo, lite kanske.
Ja, jag vet inte. Ja, men ja, jag hörde Thanos-avsnittet. Det var ju bra. Det var väldigt roligt.
Mm.
Det var ju verkligen en... det kändes som att det var en kamp liksom hela avsnittet. Att han verkligen... att ni skulle knäcka varandra.
Ja, det är rätt varmt inne, rätt törstig.
Mm.
Så jag tror det har blivit dags för det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Och här kommer alternativen. Då har vi Celsius vattenmelon sockerfri. Vi har Fanta Zero med apelsinsmak. Lättdryck. Det är från ditt kylskåp.
Ja, exakt. Ja, jag hade inte alls planerat för väljdrycken här. Men i kylskåpet på mitt kontor tror jag att det finns fläderbloms bob lättdryck koncentrat. Som jag tror kanske bara räcker till ett glas till.
Mm. Och för tråkmånsar och nysare, vatten.
Just det.
Vad väljer du?
Är det här någon slags energidryck eller? Nej, Celsius.
Jag vet inte om det är vitaminberikad, det är ingefära, grönt te och det är koffein också. Så, och eftersom koffein är den enda aktiva substansen som har bevisad effekt i energidrycker så skulle man nog kunna kalla det för det.
Ja.
Fast samtidigt skulle man då skulle kunna kalla Coca-Cola för energidryck också.
Ja, just det, där koffein och Coca-Cola. Ja.
Och kaffe. Okay. Energidrycken kaffe.
Ja, men det är ju... Ja, men jag...
Sockret är väl också lite energin. Fast det finns ju sockerfri energidryck, så att då är det...
Just det. Är den här sockerfri?
Mm, den är sockerfri.
Okej. Okay. Men jag är nog faktiskt sugen på den. Jag var satt upp i natt och klippte podd. Så jag är lite... Ja. Slå till på den.
Mm, då tar jag Fanta Zero Sugar. Mm. Sugar Free. Nej, ja. Zero.
Ja, det är Zero där.
Den heter Fanta Zero Sugar, men...
Okej. Okay. Mm. Fan, är den vanlig? För att jag har tänkt på det där med Zero, att det bara finns cola nästan alltid. Att jag skulle vilja att det fanns Fanta Sprite Zero som alternativ också.
Ja, men det har varit en stor debatt om just Fanta Zero. Det är ganska nyligen det blev vanligt med de här halvliters, liksom portabla flaskorna.
Mm.
Med Fanta Zero apelsin. Men jag dricker den väldigt mycket och i specialisternas podcast hade varit ett bråk angående, för att Anton påstod att han var den som tipsade mig om Fanta Zero.
Mm-hmm.
Och när jag och Albin märkte att han blev arg på riktigt. Eller han var livrädd för att det skulle bli min grej. Att jag skulle bli Fanta Zero guy.
Det är så kul att ha så, det är mitt så här hemliga tips. Min lilla grej. En så här produkt från The Coca-Cola Company. obskyr indie grej.
men eftersom vi märkte att jag och Albin märkte att Anton gjorde så stor grej av det. Mm. Så hittade vi på, när Anton inte var med, att det egentligen var Albin som hade upptäckt den i min kyl när jag hade köpt den av misstag i tron av att det var vanlig Fanta.
Okay.
Och Anton blev som sagt rosenrasande.
Mm-hmm.
Och lyssnarna engagerade sig väldigt mycket. Det var någon som gick in på Fantas Wikipedia-sida och ändrade. Och när man scrollar ner till då Fanta Zero så står det inom parentes: upptäcktes i Sverige av Albin Olsson. Men det kan inte verkligen ingen har ändrat det tillbaks.
Ja, just det, nu brukar det inte bli kvar så länge. Sånt där.
Ja, det var väl någon som ändrade ditt namn på Wikipedia också efter någon onani-historia.
Just det, att stå Ola Skruven Söderholm. Att, just det, vi pratade om när jag var med här förut, tror jag. Att jag jobbar med onani-metoden Skruven.
Mm.
Vilket jag aldrig har sagt, det har jag aldrig gjort, och jag sa aldrig att jag gjorde det heller. Jag tror att vi bara hade någon diskussion någon gång i någon podd om, ja men det här, men det är väl så här klassiskt biologi i boken skämt från högstadiet, att i avsnitt om onani så fanns det bilder på hur killar kan onanera, antingen då runka på det sätt som alla runkar på eller skruven.
Mm.
Och så var det så att, ja, vem har någonsin, att man pratar om det, vem har någonsin hållit på med skruven?
Och du erkände inte ens att du hade testat det då?
Nej, jag vet inte. Det kanske var... Men man kanske... Det är så svårt att säga. Jag antar att man måste ha testat och känna på det viset någon gång.
Och skruvet var så att vrida förhuden runt ollonet som... Ja. Alltså i, vad säger man? Inte
ja,
horisontellt och inte vertikalt som kanske är det.
Ja, vanligt. Exakt. Att man så här liksom... Ja, just det. Ja, det kanske är med förhuden som är tanken. Ja,
jag gissar på det. Jag är omskuren, så det är... Jag är
också omskuren nu.
Mm. Fan, vad många komiker där. Carl Stanley har ju en rutin om sin omskärelse. Och det känns som det blir vanligare och vanligare. Nu är det ett gäng.
Ja, exakt. Ja, men jag körde samma kväll med Carl Stanley. Och då hade vi båda rutiner om att vi var nyomskurna.
Mm. Hur kom det sig att du var tvungen att omskära dig?
Jag hade en sån förortsförträngningsproblematik som liksom pågick, och jag fick kanske en sån här kortisonsalva först. Och...
Mm.
Men det var så här, jag tror jag hade det problemet ganska länge, och det var inte så jobbigt för att den här salvan funkade liksom.
Var det hydrokortison?
Ja, jag vet. Vad heter det för någonting nu? Fan heter det?
Jag använde det i ansiktet.
Dermatol, kan det heta så och sånt? Jag kommer inte ihåg.
Jag köpte någon sån hydrokortison för mitt ansikte. För att jag får lite så här röda fläckar annars.
Okay.
Jag gissar att det är seborré. Samma som orsakar mjäll.
Okej.
Okay. Okay. Det är bara min personliga gissning.
Som du har i ansiktet? Nej, som...
Ja. Nej, men jag vet inte. Alltså, jag hade mjäll innan jag började använda mjällschampo. Men det slipper jag nu. Men sen så får man så här lite torr... Alltså det är många, bland annat jag, som har lite så torra fläckar vid näsan typ. Som blir lite röda och torra. Men de smörjer jag in med hydrokortison.
Mm.
Och nu så försvinner de.
Okej.
Men jag gissar att de torra röda fläckarna är seborré. Det vill säga någon slags svamp som även ger mjäll. Men som kan finnas på lite andra ställen på kroppen.
Okay.
Det var nog någon som sa det till mig någon gång.
All right.
Och jag bara köpte det.
Okej. Okay. Seborré i ansiktet.
Men du smörde in penis med...
Ja, det var liksom, ja, precis där på förhuden där det liksom stramade åt. Mm. Så fick jag smörja in. Och det var... Ja, men det funkade. Men så fort jag slutade smörja så kom förträngningen tillbaka. Så att det var ingen lösning i längden. Så att då tog de bort den helt enkelt.
Ja, och sen, jag vet inte... Jag tänker att om man har sex med massa kortison på kuken så kanske inte det är så bra att få in det i fittan sen.
Ja, just det.
Om man nu
håller
på med vaginalsex.
Exakt. Om man är ett sånt jävla normenpucko. Nej, men ja, ja just det. Jag vet inte. Det kanske, jag tror inte att jag kanske har smörjt mig så där precis innan då. Liksom. Jag tror inte jag var tvungen att smörja mig hela tiden. Liksom. Så att det kanske... Ja, jag vet inte. Det har inte varit någon incident rörande det i alla fall.
Nej. Nej. Du har inte börjat blöda från din penis under samlaget.
Nej, jo, fast det hände ju liksom. Det var ju det som föregick att jag liksom började med att söka hjälp för det. Att det var så liksom trångt och att det sprack lätt liksom och sådär.
Så, ja. Nu blev det väldigt grafiskt.
Ja, ja precis.
Men
det
är också roligt tycker jag ofta när det blir lite äckligt.
Ja, precis. Det är väldigt roligt med min spruckna förhud också, liksom, som blöder ämnet.
Var det du som hade en prata i någon podd om att mens var lite äckligt?
Jag tror det var Jonathan. Precis.
För det var väl som en motreaktion då.
Mot mensaktivismen. Så. Ja. Ja, men det var ju tankesmedjan. Ja, exakt. Ja, men jag kommer ihåg det att han gjorde den här poängen då att det är, att jag tror att det var två saker. Det är inte så mycket tabu som ni säger att det är, eller något sånt där. Mm. Och det är inte heller helt oäckligt. Nej. Det är lite äckligt att smörja sig i ansiktet med, liksom och så. Det är inte jättefarligt, inte en jättestor grej, men det är lite äckligt.
Och smörja in sig i ansiktet med mens, eller vad snackar du om?
Ja, men ja, eller inte vet jag, men jag kanske på att skoja om så här mensaktivism. Man håller på jättemycket, och det är så naturligt liksom. Man bara ska ha det överallt och så. Jag kommer inte ihåg det i detalj, men men jag minns att det var ganska roligt. Men att det var det där just att... Det är lite äckligt där.
Var du med i originaluppsättningen av Tankesmedjan?
Nej, det var ju Sara Hansson och Liv och Simon och Jonathan tror jag. Som var de fyra som var först. Men jag var med, jag vet inte hur länge jag rådde på. Kanske rådde på nästan ett år när jag var med första gången. Det var, tror jag, att Sara Hansson tog tjänstledigt för att rita serier. Så fick jag ett 2-månadersvik. Så det var första gången jag kom in där.
Men tillbaka lite till det här narrativet. Där jag försökte få dig till att vara arkivsamtals bad boy.
Yeah.
Det var ju lite för komisk effekt också. För att det känns som att du verkligen inte går in för att vara en bad boy.
Nej, precis.
Men det hade varit lite roligt att skohorna in.
Ja, just
att,
det.
Att du är det. Men det är ingenting du någonsin har liksom gått in medvetet för.
Nej, det är väl i arkivsamtal jag har varit bad boy. Och också i Finland faktiskt.
Där känns det ändå som att det ska mycket till för att bli bad boy. När de ändå har en sån utpräglad machokultur med...
Ja, fast det är ju det är svensk Finland då som är svensk Finlands bad boy.
Alltså Åbo.
Ja, eller Finland svenskarna.
Åland.
Ja, eller liksom överallt där bor Finland svenskar, så jag var där och kört stand up.
Överallt det finns Finland svenskar är du bad boy.
Ja, men ja, jag är liksom en bad boy i Finland svenska communityt. Och de är ju, alltså, de är väl lite ändå kända för att de här vanliga finn-macho-stereotyperna stämmer inte in på dem, utan de är ju de lite mera borgerliga finländarna. Alltså den svenskspråkiga minoriteten, de här gamla familjerna liksom, som är lite mer fina i kanten och så.
Ja, jo, att de tror sig vara bättre.
Ja, exakt. Svensktalande bättre folk. Ja, det sarkastiskt uttryck i Finland.
Ja, jag var ihop med en finsk tjej en gång. Och då så använde hon det uttrycket.
Okej, hon var liksom finsktalande finsk så att säga.
Men hon hade lärt sig lite svenska. Eller rätt bra måste jag säga. Men hon hade nog lite förakt till svensktalande finnar.
Just det.
För att de då anses vara för mer. Kan vi dra paralleller till judahat där kanske?
Ja, exakt. Det är kanske lite... Jag tror det är Jörn Donner som är finlandssvensk. Jag brukar prata om det, att de är finlandsjudar. Jag vet inte om det är helt PK att säga så. Men, ja.
Det är inte helt PK?
Ifall det är kanske inte helt PK att säga så, utav Jörn Donner. skitsamma. Nej men, ja, men jag tror han har pratat om det. Men jag var, men det var att jag var uppträdd där på Humorlandskampen i Finland. På den här, du vet den som André Wikström brukar anordna, så stand-up-turné.
Jag tror jag talas om det, men för lyssnarnas skull så kanske du kan berätta vad det är för någonting.
Det är bara, det är bara någon sån här grej att, det kallas Humorlandskampen, så är det två svenska komiker mot två finska då. Och så bara uppträder de där i Åbo och Helsingfors. Och, ja, det är nog bara Åbo och Helsingfors, tror jag. Det upplägget för kvällen är så att det är liksom en sån tävling. Att publiken ska jubla på en sån här jubelmätare, vem som vinner. Men det är ju bara helt kosmetiskt utanpåverk. Det är ju bara vanlig stand-up kväll. Men då uppträder man liksom för finlandssvenska communityt, så att säga. Alltså det är finlandssvenska, finska komiker också. Så att det är standardkvällar på svenska då. Men då hade jag någon, rutin för massa år sedan som hette Mongokungen. Som var, eller hette, jag vet inte varför. som att en standardrutin har ett officiellt namn.
Ja, men man brukar ju själv döpa
jag skrev det på när jag gjorde anteckningarna som jag stoppade i bakfickan. Skrev jag Mongokungen om jag skulle köra den. Nej, men det var bara någon så här, det var innan Victoria hade fått barn, så jag hade bara någon sån fantasi att det vore kul ifall liksom de fick en unge med Downs syndrom och att den skulle bli tronföljare då liksom, att vi skulle få en monark med Downs syndrom.
Du hade ju kunnat ha det allittererande mongomonarken. Men
just det.
Du gick en annan väg.
Precis.
I ditt inofficiella namn du hade i bakfickan.
Ja, exakt, exakt. Det kanske hade varit bättre känsla i mongomonarken. men ja, då bara att jag, att den togs så där väldigt illa emot i Finland, den rutinen. På Svenska Teatern i Helsingfors. Eller det var ju liksom, folk skrattade, men det var tydligen många som blev upprörda också. Att det var en insändare sen i Huvudstadsbladet om hur hemskt det hade varit att dra det där skämtet.
Var de känsliga för alla skämt om minoriteter eller så att säga utsatta grupper? Eller var det bara just the Downs som var känsligt då?
Ja, exakt. Eller liksom ifall det var att de var känsliga för majestätsbrott.
Jaha, ja.
Pissar på kungen.
Det var lite monarkin. Det tänkte jag inte ens på att det skulle kunna vara det.
Skulle kunna vara en möjlighet, fast jag vet inte. Jag läste aldrig den där insändaren.
Hur kom det sig att du inte läste den?
Jag tror inte den gick att hitta på nätet, och det var liksom en... min mosters man som är finlandssvensk och brukar läsa Huvudstadsbladet, tror jag sa det till mig. Och jag bara kände så här, jag fick bara någon sån känsla, jag vill inte veta. Men det som hände sen var att också att jag blev kontaktad av finlandssvensk TV. Att de har något sånt debattprogram eller opinionprogram där de ville att jag skulle komma och debattera. Att de skulle ha någon sån...
Får man skämta om allt
debatt apropå liksom det här debaclet på Svenska Teatern i Helsingfors. Och så skulle det liksom vara en mamma till någon med Downs syndrom där som skulle...
Det ska inte vara någon expert på humor som tycker att man inte får skämta om allt. Det känns som det är lite olika sporter ni ska tävla idag. Liksom. En som är väldigt känslomässigt berörd av det.
Ja, men det är ju svår den situationen. Alltså hur bra logiska argument man än har. Om man sitter där i den tv-studion bredvid liksom en mamma till en barn med Downs syndrom. Det kommer inte liksom. Man kommer inte vinna... Även om du skulle vinna Logos kommer du inte vinna Ethos och Patos eller vad det heter.
Har du sett filmen Thank You for Smoking?
Nej, jag har inte det. Men det handlar om en lobbyist för cigarettindustrin.
Ja, det är väl då Big Tobacco, tror jag företaget heter då, som är en illa dold omskrivning av Philip Morris.
Ja, just det.
Och så är det då en kille som är väldigt bra på att snacka som lobbyist. Han liksom är i någon sån här tv-debatt då, när då är det han mot ett barn som har drabbats av, jag tror det är ett barn som har drabbats av lungcancer från passiv rökning.
Ja.
Också så här. Men det roliga i den scenen är ju att den här lobbyisten verkligen knäcker honom och lyckas få liksom både känslomässiga sympatier och logiska, att han verkligen med, är så bra på att snacka att han lyckas vinna den den striden.
Ja.
Minns det som en väldigt rolig film.
Ja, jag har, tror inte jag har det självförtroendet att jag sätter mig i finlandssvensk tv.
Och bara och verkligen knäcker en mamma till Down-syndrom.
Nu ska jag göra någon sån riktig Aaron Sorkin-speech om yttrandefrihet här liksom. Bara krossa henne. Det kommer inte hända. Jag kommer inte klara det.
Men då blev du bad boy i Finland.
Ja, men för jag blev också... Jag var där en gång senare på någon turné också. Och då blev jag intervjuad i Vasabladet som är tidningen i Österbotten. Och då minns jag också att det var vinkeln att jag var liksom bad boy. Och att jag provocerade med mina farliga kunga skämt.
Men har de inga andra provokativa komiker? För det känns ju som att om du går ner en kväll på Big Ben i Stockholm... Då kommer 10 av komikerna ha grövre rutiner än... den rutinen som jag då valt att kalla mongomonarken.
Ja, just det. Du vet ju inte exakt hur den var i för sig, men... ja...
Nej, det vet jag inte. Men jag bara gissa. Jag har ju hört... Alltså, jag gissar väl ändå att... Du är inte helt familjevänlig alltid. Men jag har heller aldrig hört dig bara så stå och vara så vidrig på en scen, liksom.
Nej, precis. Fast jag tror att jag kan alltså provocera folk mer på ett sätt, för att jag är ändå lite vidrig ibland, och sen så har jag liksom en sån ingång ändå som är att jag kanske gillar att göra humor som ändå bygger på att jag tycker att det här är sant, jag menar vad jag säger liksom.
Ja, just det.
Så att om man säger som du Anton Magnusson, att ni kanske då har den här tydligare vidriga karaktären på något vis, och då får man lite här mandat att säga vad som helst, men jag kanske är så här att jag vill att ni ska tycka att jag är vettig bitvis. Och sen då ifall jag liksom trycker på med någon så här, hårt ironisk sexism eller rasism eller någonting. Så kan det bli lite svårare. Jag kanske blir så lite svårare med kommunikativt. Kan det bli lite svårare ibland, tror jag.
Jo, det stämmer nog.
Jag kommer inte ihåg, det var så länge sedan jag körde den här rutinen. Slutpunchen var han skulle heta Karl den 17 Joel Bitar. Jag kan säga den i alla fall. Får ge en liten bild av hur den var.
Men skulle du, jag tänker så att bad boy är ju en ganska, kan ju vara en positiv grej också, att det är lite sexigt att vara en bad boy. Är det viktigt för dig att vara sexy?
Det är veckans kex i Expressen fredag. Var det jag hamnat?
Ja, för jag får intrycket av att det inte är så viktigt för dig. Men även liksom... Eller, ja, du får själv svara. För du grimaserar ändå när jag sa att det inte var viktigt för dig.
Ja, men... Nej, jag vet inte. Ja, men jag skulle inte... Jag vet inte, varken eller. Det är väl så här normalviktigt för mig som det är för alla, tror jag. Ja, jag vet inte. Jag tror jag kanske inte sticker ut åt något håll. Men jag skulle inte säga att jag är så här jätteofåfäng heller eller så.
Nej.
Det är väl härligt att vara sexig.
Ja, du verkar ändå ha kanske på sista tiden varit rätt intresserad av manlighet som fenomen eller kulturen kring manlighet. Alltså så här, med tanke på februaripodden.
Just det, ja, precis. Ja, exakt. Det är ju såklart.
Ja, jag kommer att säga att du började snöa in på det.
Jag vet inte, men jag tror bara att det var så här, att det är den där grejen att man vill... att det finns sådana smärtpunkter liksom ändå kring manlighet. Att vi hade då till exempel då det här med impotens, bara som någon slags liten... Alltså som ett exempel som var som något som man kan ha som avstamp och titta på det igenom då, liksom att det är en smärtpunkt.
Någonting som är ett känsligt ämne.
Ja,
alltså.
Ja precis. Ja, men, ja, det är väl det är ju sån klyscha, det är väl så alla skapande människor alltid har sagt. Att det är bara petar intressant att peta där det gör ont liksom. Men då har det varit lite att använda den där metoden att det här är något som gör ont, det här är liksom en känslig smärtpunkt, men så angripar det lite nästan journalistiskt då, och läsa på liksom, och så här, och läsa böcker om det liksom, så bara försöka så här, hitta förklaringar till varför det är så liksom.
Mm.
Mm.
Det är också på något sätt något som ligger i tiden. Mm. Att intressera sig för manlighet.
Ja.
Det kanske kom lite i kölvattnet av den senaste feministiska vågen.
Så
blev det liksom... Men jag tänkte nu till exempel på Henrik Bromander som släppte en romantrilogi om just manlighet. Och det,
just
och,
det.
Ja, men, och det är bara ett exempel i ett hav av studier av manlighet i svensk kulturliv just nu. Eller kanske även internationellt, vad vet jag. Du har läst på mer om det, ska jag tro.
Ja, men det känns som att... Ja, men det är ju lite den där grejen att göra det som feminismen har gjort länge när man studerar kvinnor, kvinnlighet och så.
Mm.
Och fast studerar manlighet på det viset. Ja, men det har ju verkligen blivit mer och mer. Att nu tycker jag att, eller jag vet inte ifall, ja men det gjorde första februari på den för 2 år sedan och sånt där. Men det känns redan mycket mindre fräscht på något vis.
Vi har att något känner, peak.
Ja, jag känner lite så att...
Peak, mansrollsstudio.
Ja, att jag skulle kunna göra något helt annat nu liksom. Det känns inte så... jag vet inte.
Ja. Jag läst halva ungefär av Henrik Bromanders nya roman Bara en kram.
Mm.
Och det är den tredje delen där han skildrar kulturmän.
Just det.
Och det är väldigt, jag umgicks mycket med Henrik, eller vi umgås fortfarande, men gjorde det speciellt under tiden vi gav ut seriefanzin.
Mm.
Så det är njutning för mig. Jag vet inte, jag gissar på att boken är kul att läsa för de flesta, men för mig är det så att jag känner igen alla karaktärerna och alla liksom fenomenen, och det är väldigt mycket som är hämtat från den tiden när vi gav ut fanzin tillsammans. Så.
Ja, precis. Jag har ju också läst den, ska jag säga.
Du har läst hela?
Ja, jag har läst hela. Ja. Mm,
för jag har bara läst halvan.
Jo, men det är ju en bekant, eller inte lika bekant värld för mig. Det är mycket där med seriefandom och så som
det är
värld. Men,
är det fast de gör väl textfanzin i det här? Alltså, skriver väl texter? Han har vagt maskerat.
Just det.
I och för sig var det vissa vad som gav ut textfanzin också. Bland annat jag ibland, men...
Ja.
Jag får nog intervjua honom igen med mer fokus på den boken. Alltså Bromander har varit gäst i arkivsamtal någon gång innan.
Mm.
Men då var vi inte riktigt lika. Eller då hade jag inte kommit ut med i alla fall inte 3 av dem där.
Nej, för det första handlade om kroppsbyggande och sen så var det andra handlade om så här SD-nättroll.
Ja.
För den läste jag också. Den tyckte jag var väldigt bra.
Ja, den tycker jag också var bra. Men... Jag tror den här kommer nog vara den som är bäst. Alltså när jag läser halva. Och inte bara för att jag kan relatera till det, utan för att jag har en stark tro på det här gräv där du står.
Mm.
Att man märker när någon kan väldigt mycket om ett ämne och är väldigt liksom engagerad och inne på ett ämne. Och i och för sig kan man göra mycket research, men jag tror aldrig researchen blir så djupt som när man levt 20 år i en värld.
Nej. Nej, precis. Men jag tyckte att den var bra för att den var väldigt så här, stilsäker då, och rolig i sina spaningar. Den
här
nya om kulturmannen.
Ja.
Men jag skulle säga att jag tyckte att den förra hade en fördel jämfört med den senaste.
Mm.
Alltså den som handlar om SD och nättroll.
Vän av
ordning. Ja. Att det på något vis kändes som att han hade mer sympati med sin huvudperson i den boken.
Mm-hmm.
Att han så här, försökte förstå den och liksom så här... Ja, man förstår ens motiv. Jag tycker att i den här nya boken känns lite för mycket som att han bara hatar sin huvudperson. Att det är ett sånt jävla hatporträtt av en sån vidrig liksom, kultur, pop, vänster, snubbe. Alltså det var liksom, men alltså att det blev lite mer då som en så här rolig rant på något vis. Snarare kanske än att, ja men att det var... Ja, jag tycker att det var ändå en liten fördel med den förra jämfört med den senaste.
Mm. Och det är rätt intressant eftersom det skulle känns spontant lättare för en kille i kulturvärlden med vänsteråsikter att sympatisera med en kille i kulturvärlden med vänsteråsikter än en SD-nättroll med högerextrema åsikter.
Ja, precis. Men det kanske är, han kanske är, ja jag vet inte. Ja, det är lite märkligt. Han borde ha närmare till det. Han kanske är ett SD-nättroll då, egentligen, innerst inne. Man vet inte.
Ja. Men det är väl också det att då kanske han anstränger sig mer för att tycka om personen för att det ska bli någon effekt.
Just det.
Jag kan få prata mer med honom om det. Fast det är kanske också bra med en yttre analys ibland.
Ja, ja. Ja, men det, han är ju jävligt begåvad liksom. Det är ändå imponerande projekt det.
Ja, jag kan rekommendera de böckerna till lyssnarna.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det var någon som efterlyste Arkivsamtals bokklubb eller boktips, för att det var, jag brukar prata om en del böcker. Och då är Bromander den senaste läsningen i den bokklubben, om det nu finns. Vad läser du själv för böcker för tillfället?
Jag... Fan är det? Jag har läst massa olika böcker, känns som. Jag läste Norm MacDonalds Based on a True Story.
Han är en ståuppkomiker.
Ståuppkomiker, precis.
Ganska hyllad.
Världens roligaste nästan, skulle jag säga.
Men då läser du en bok, det är hans självbiografi? Eller?
Ja, det är inte det. Den heter Based on a True Story. Så heter den A Memoir. Fast jag tror den heter Not a Memoir, inom parentes. Men den är liksom skriven som en självbiografi. Men man märker alltså snabbt att det liksom bara är en så här vansinnig skröna mer.
Mm-hmm.
Att alla så här historier bara är urspårade och flippiga.
Mm. Ja, det är lite ovanlig form av självbiografi.
Ja, det är ju mer som en komisk roman än en självbiografi. Så att det är liksom massa vansinniga skrönor. Men, ja, men den är jävligt rolig. Sen så en del av mig kanske hade tänkt att det hade varit ännu roligare om... han hade gjort en vanlig självbiografi och berättat roliga anekdoter som sig själv och bara...
Ja, det är svårslaget, tycker jag.
Ja, det är
när man får den autenticitetskänslan.
Men man gillar ju det också, helt klart.
Men så har du lämnat studierna av mansrollen nu helt och hållet?
Ja, jag vet inte riktigt. Jag köpte en bok om sexmissbruk som jag funderade på att börja läsa, men jag har inte börjat med det ännu.
Det låter som ett ganska roligt ämne. För det, alltså, jag har väl initialt en ganska föraktfull inställning till det här, alltså ungefär bara, alltså så här, jag himlar lite med ögonen när någon pratar om sjukdomen alkoholism.
Just
att säga att liksom okritiskt bara säga att det är en sjukdom, alkoholism, när jag tänker att det kan nog bero på ganska mycket olika saker. Liksom. Jag tror absolut att det finns olika personligheter som är olika ämnade för att bli lätt beroende av saker. Liksom, så kallad beroendepersonlighet och... sen kan man ha vanlig dålig karaktär också. Och kanske vara liksom lite självmordsbenägen och skita i allt och därför bara försöka supa ihjäl sig, som han är Living Las Vegas.
Just det. Ja.
Men när liksom, jag tror inte det finns några vetenskapliga belägg för att det skulle kunna räknas som en sjukdom.
Alltså menar alkoholism eller sexmissbruk?
Ja, nu pratar jag både om alkoholism och sex. Alltså jag skulle nog se på dem lite på samma sätt.
Ja, jag vet inte riktigt. Jag tror ändå att alltså sexmissbruk är ändå mer kontroversiellt, tror jag, liksom, inom sån beroendeforskning. Och
det är kontroversiellt att hävda att det finns ett...
Att kalla det missbruk, att det är inte med i den här DSM eller vad det heter, psykiatrins bibel över missbruk och beroendediagnoser. Utan... ja, men att det är liksom, men att alkoholism finns det ju ändå sådana saker som ökad tolerans, liksom det finns abstinensbesvär. Och jag menar, det har man inte kunnat liksom påvisa med så här brain scans och så på samma vis när det gäller sexmissbruk. Att alltså det är inte liksom att om du är så här, du får ju inte den fysiska reaktionen som du kan få av abstinensbesvär och inte ha sex, även om du kanske är väldigt beroende på ett psykologiskt plan. Alltså jag menar så, alltså så här, att det är två olika saker att vara så här psykologiskt och kemiskt beroende. Att jag är ju kanske psykologiskt beroende av alkohol, som nästan alla svenskar är. Att det skulle vara att jag kanske kan inte sluta dricka alkohol. På någon nivå, för att det är så, här, så mycket en del av ens kulturella beteende, att det är så man slappnar av på helgen. Och, nej, det är klart att jag skulle kunna, men det skulle vara väldigt svårt. Men jag är ju inte liksom kemiskt beroende. Jag skulle aldrig få, om jag slutar dricka så skulle jag aldrig få någon reaktion på det.
Förutom bakfylla då?
Ja, just det. Ja, men att det är, men att det finns liksom den här, det är väl det sådana som liksom kritiserar det här och kallar allt för beroende. De som brukar kritisera det, att när man kallar allting beroende, brukar prata om det, att man måste liksom kunna skilja på de här två olika, vad man menar med beroende. Att du är liksom så här, att du säger jag är beroende av att kolla Facebook, men det är inte liksom, du får inte abstinensbesvär om du inte gör det liksom.
Jag läste faktiskt på om det också, för väldigt, väldigt länge sedan så hade jag ett matfanzin på nätet, som idag kanske skulle kallas för blogg, men eftersom det här var precis runt millennieskiftet så just kallar vi det för matfanzin. Det hade inte, eller så att nätfanzin kallar vi det kanske. Det, ordet blogg hade inte riktigt blivit vanligt då. Det var faktiskt tillsammans med nyss nämnda Henrik Pomander och även Johannes Nilsson. Och då så, min storebror som var gästskribent där någon gång också, och då nämnde han någonting om att chili var beroendeframkallande. Alltså, för det är ganska inom chili och jalapeno-fandom, så är det en ganska vanlig grej att man säger att, det, att man blir beroende av liksom.
Okay.
För det finns ju vissa likheter med ett beroende. Då att man får en ökad tolerans och man kanske liksom får en endorfinkick och man kan sakna det. Men då var det till och med någon forskare som hade gått igenom, hade gjort en grundlig undersökning. Är chili beroendeframkallande? Och han kom fram till att nej, inte enligt... Jag vet, vad kallar du den här bibeln?
DSM tror jag den heter.
Det kan vara samma bibel som han refererar till.
Just
för det fanns olika sådana hållpunkter, många av dem du nämnde. Det var det här liksom, får man abstinens och förlora kontrollen var nog också en punkt.
Just det.
Om man förlorade kontrollen av sitt bruk av det.
Just det.
Ja. Det är ganska sällan någon förlorar kontrollen av sin chili-konsumtion kanske.
Nej, precis. Det är liksom... Ja, men den där förlorar kontrollen kan man ju göra över vad som helst. Alltså, du kan ju göra med sex, eller du vet folk som har... Du kan förlora kontrollen av att du måste tvätta händerna hela tiden liksom, för att du har något sånt OCD-problem liksom. Fast det betyder ju liksom inte att kranvattnet är en beroendeframkallande substans.
Men läste du en hel bok då om sexmissbruk?
Nej, jag har inte gjort det. När jag köpte den, ja, det var väl lite sådär åtanke att fortsätta med de här februaripodden-studierna. Men så har jag kommit av mig lite grann. Ja, det pratade vi om någon gång också. För att du har ju hållit på lite grann med tunnhårighet och hårtransplantation och kört stand-up om det.
Ja, det var... Du satt i publiken en gång på Specialisterna Comedy Club där jag hade ett specialsätt om då tunnhårighet. Och du pratade vi om det förra gången du var gäst i
Ökert samtal? Nej, jag tror inte det.
Ja, det kanske var efter det. Nej, men då kom du fram och sa att du hade funderat på det också.
Just det. Just det, jag hörde avsnittet Specialisterna när ni pratade om hårtransplantation.
Tunnhårighet special.
Just det, precis. Och då sa du att du sa då att jag hade kommit fram till det och sagt att jag har funderat på det också. Mm. Och att du var osäker på ifall jag menar fundera på att göra en hårtransplantation eller prata om det i stand-up och så. Mm. Men det, jag kan alltså förtydliga att det var att prata om det i stand-up och podd som är det jag har funderat på.
Mm.
Att det var ett liksom bra ämne också när det gäller sån smärtpunkt.
Mm, verkligen. Men tyckte du att det var ämnet var taget då av specialisterna redan?
Nej.
Eller,
Nej. Det tror jag att man kan måla på om då.
Du började aldrig läsa på om det då?
Nej, jag har faktiskt inte kollat upp det. Jag vet inte riktigt ifall det finns så mycket litteratur och forskning om det egentligen.
Forskning måste nog finnas rätt mycket kring.
Exakt. Alltså det finns väl mycket forskning kring liksom det. Alltså rent biologiska, alltså hur det funkar och så. Men jag har bara tänkt att det skulle vara intressant att bara läsa om det mer sociologiskt. Och,
ja.
Alltså hur det ses på liksom, med tonårighet. Och,
jo, det hade varit intressant. Jag hörde, alltså det var en kompis som bara sa i förbifarten. Det här, där George som vi samarbetar lite med. Vi ska starta så här comedy roast battles i Stockholm. Och han är barndomskompis med Fredrik Strage.
Just det. Jag tror jag träffar den här människan. Mm. Vi har också några gemensamma kompisar. Ja.
Och han sa någonting bara i förbifarten. De sa, ja, Fredrik Strage sa att 75% av mäns psykiska lidande beror på oro för tunnhårighet. Alltså det här är liksom fjärdehandsinformation som han kläckte ur sig i förbifarten, och jag minns inte exakt siffrorna eller något sånt, men det var väl ungefär som att säga att väldigt många män mådde psykiskt dåligt av tunnhårighet.
Ja, exakt. Ja, men det låter ju lite överdrivet. Men det är verkligen, om man ska prata om smärtpunkt, så är det någon bra. Då är det ju verkligen en sån som man kan pilla på.
Mm.
Ja, nej, men det är ju. Ja, men jag vet inte. Jag har ju liksom varit en sån ändå. Att jag liksom också har nojat över det där och ägnat så där, ganska mycket tid åt att hålla på och googla liksom och läsa på sådana forum och så. Och där det känner man ju verkligen att det kan vara, det känns som en vandring in i mörkrets hjärta ibland nästan. När man är inne på de här diskussionsforumen. Alltså att fan vad mycket, mycket lidande det är här alltså.
Men det är ju ett intressant ämne. Och jag har ju hört folk, alltså ämnen som impotens vet jag i och för sig inte om det är för känsligt. Men jag kommer ihåg att jag pratade med Lisa Eriksson, stupkomiker, när vi började med stand-up, och hon klagade lite på liksom den gamla typen av stand-up, och som hon kallade, ja, men hon sa så, ja, men det är kanske så här medelålders män som pratar om tunnhårighet.
Mm.
Och det kunde jag inte riktigt relatera till.
Nej.
Alltså jag hade, för då kände jag lite att så här, det hade jag gärna velat höra.
Ja.
men jag har inte hört.
Nej.
Det finns inte så mycket skämt om det, och inte så mycket poddar om det som jag har hört.
Nej, exakt. Nej, jag tycker inte. Jag tycker också att det känns som något som.
Larry David verkar ju vara fixerad vid det i och för sig. Sin tunnhårighet. Han många avsnitt av Curb Your Enthusiasm och då George Costanza i Seinfeld är också väldigt fixerad vid sin tunnhårighet.
Det är att Larry David vann en Emmy för Seinfeld och gick upp på scen och sa att det här är ju jättebra, men jag är fortfarande skallig.
Mm.
Och så gick han av scenen. Han tog emot den. Ja.
Jo, han är väl den som kanske har varit mest fixerad av det, av dem jag har.
Ja, precis. Ja, exakt. Ja, men det känns ju som att det är ändå det absolut vanligaste är ändå att det är ett så här lidande som män bär i tysthet, om de nu ens lider av det liksom. Jag tycker inte heller att jag har hört så mycket. Inte alls någonstans om det nästan. Inte i Sverige.
Men det är konstigt ändå. Fast frågan är, alltså det är en balansgång med de här smärtpunkterna.
Mm.
När det plötsligt bara blir tragiskt och sorgligt och inte roligt. Men det är ofta när man kan göra något kul av en smärtpunkt som det blir som roligast kanske.
Ja, ja verkligen. Ja, men att man känner av det där att det här är inte bearbetat. Det här är så ett öppet sår för den här människan på scenen. Att då är det bara obehagligt. Mm.
Men har du kört stand-up om impotens? Eller är det bara...
Jo, men jag har gjort det lite grann, tror jag. Mm. Lite grann, ja.
Du berättade vid något tillfälle också om att du... till en början, vilket jag har hört andra komiker snacka om också, om att de till en början anser sig vara lite för fina för att skämta om sex.
Mm.
Att det anses kanske lite billigt och sådär. Men att sen att du gjorde en hel omvändning och tänkte så här, nu ska jag skämta jättemycket om sex.
Okej, okay, ja. Ja, kanske. Jag vet inte om jag har tänkt så medvetet, men...
Men jag tror jag har pratat med dig om det, om att du sa det. Det kanske till och med i den här podden.
Ja, kanske, ja. Eller jag tror, just det, men jag tror att jag kanske... Jag hade någon debacle med Lunds humorfestival, att jag skulle göra en show där.
Mm-hmm.
Och då hade jag bara insåg jag bara att allt jag hade skrivit handlade om sex nästan. Då tänkte jag att showen skulle heta Sexskämt.
Mm.
Och då svarade de att det var inte den titeln vi hade önskat oss precis. Och då blev jag så irriterad så jag bara sa att jag kommer inte liksom. Jag ställer in gigget.
Okay.
För att de så här antydde att de ville att jag skulle byta namn liksom. Till något mera salongsfärgigt. Sexskämt. Ja, där var jag ju bad boy också.
Ja, visst.
Uppenbarligen. Men det var, ja, jag vet inte, men du vet alltså Lunds humorfestival, att man ska köra 50 minuter och få fakturera 1000 kronor. Och när man satt den på någon jättedålig scen sent på kvällen liksom. Ja. Så att man är redan så här, jag var redan inte jättepeppad. Och sen så det där snipiga mejlet bara knuffade mig över krönet.
Ja, och du, men jag har hört det idag skämtar bland annat om manlig onani.
Mm, just det. Ja, precis. Jag har haft någon rutin om det med att det inte är samma härliga, peppiga stämning kring manlig onani.
Nej.
Nej.
Jag tror det var Ingvar Oldsberg du hade som exempel på någon som det hade varit svårt att ha. Det var väl Amelia Adamo som var då ansiktet utåt för mogen kvinnlig onani. Men det har inte varit samma grej om Ingvar Oldsberg suttit på en brygga. Och...
Nej, det är inte samma sådär... Det är liksom inte ett så här politiskt statement att han är en halvfri, självständig man som tar kontroll över sin egen njutning. Liksom. Att, nej, exakt.
Nej, men manlig onani känns som ett ganska vanligt ämne inom stand-up.
Mm. Ja, det får man verkligen säga.
Dock vet jag inte om jag hörde dig skämta någonting om penetrerande vaginalsex.
Nej, är det här en anklagelse eller borde
jag bara tänkte
för varför har du inte sagt någonting?
För när man tänker så här att du ska göra en show om sex.
Mm.
Och det mest normaliserande sexet kanske var det jag just nämnde. Och då är det nästan lite konstigt att undvika det som är det som...
Ja, okej. Okay. Men jag vet inte om jag... Men fast när jag tror i mina impotensskämt så har jag väl ändå pratat om det. Eller att misslyckas med det kanske då, i alla fall. Att då, men ändå pratat om det som sexet man försöker ha eller sånt där. Ja.
Jag tror även det var Marcus Johansson som jag läste i boken Jag bombade, hette den va?
Mm.
Där de intervjuar, det är Aron Flam som är redaktör och det är massa intervjuer med olika komiker.
Mm.
Jag läste den boken innan jag själv började med stand-up. Så jag kände inte så jättemånga då. Jag visste bara vilka några var. Men då kom jag ihåg att Marcus Johansson skrev det att han i början av sin karriär ansåg sig vara för fin för att dra sexskämt.
Ja,
att han tänkte att han skulle vara en mer intellektuell komiker eller en lite smartare. Inte köra, att det kan anses vara lite billigt på något sätt att skämta om sex.
Mm, mm.
Det kan jag tänka mig också att Lunds humorfestival... Att det var det de tänkte, nu ska vi boka Ola Söderholm som har en ganska påläst profil.
Ja,
och sen så kallade du det sexskämt. Att de tänkte att de blev så besvikna på.
Alltså, jag har en känsla med Lunds humorfestival att de liksom inte vet vem jag är knappt. Att,
det är lite härskarteknik av oss nu att kalla dem för Lunds humorfestival när de heter Lund Comedy Festival. Men...
Ja, det var en jävla svidande slag i solarplexus. Nej, men att de, Lunds humorfestival känns himla mycket att de
fortsätter att fällkörna dem.
Att de är Men det är väldigt mycket liksom de här hip killarna och liksom äldre generationen stand-up-komiker. Ja, för att, eller jag har fått det intrycket av att, jag menar, att de förstår inte att sådana som vi till exempel har en egen scen nästan. Utan de tror att vi är lite, att vi är bara några, så här, några nya liksom som man kan säga.
Jag var tvungen att bevisa det för dem. Alltså så här, jag fick nej på en föreställning 2 gånger eller 3 gånger. Och sen fick jag minsta scenen och sålde ut den 2 gånger. Och sen fick en större och sålde ut den. Och sen nu är jag uppe på en stor, riktigt stor scen. Liksom.
Ja, precis, precis. Ja, men det känns lite typiskt om att de hade inte koll på det. Utan de tänkte att det här är en som tycker att det är kul att få komma och vara med backstage. Och träffa David Batra.
Tjej fick de. Jag tyckte inte det var kul att komma. Jo, det är en rolig festival.
Ja,
men inte så bra betalt kan man ju.
Nej.
Men det är väl en så kallad, blev ju sån här showcase festival nästan.
Ja, just det.
Som känns som det har varit en konflikt inom stand-up communityt sen begynnelsen. Det har kommit en tv-serie nu som heter I'm Dying Up Here.
Ja.
Som handlar om stand-up på 70-talet i Los Angeles.
Ja, jag har sett faktiskt 4-5 avsnitt tror jag.
Och då handlar lite om det att komikerna inte får betalt på den stora comedyklubben, men ägarna ser det som en showcase för...
Just det. Och det är baserat på verkliga händelser på Comedy Store.
Ja, just
70-talet
det.
I USA, att det slutade med att de strejkade Jalen och David Letterman och alla de som var komiker där. Och fick igenom att de skulle få betalt. Och då är det att, jag tror att det blev så att de fick $20 per set eller någonting efter det. Eller om det kanske var 40.
Men
att,
det var mycket pengar på den tiden.
Ja, men att det har inte höjts alls sedan dess. Det har liksom inte justerats för inflation ens, utan det har bara fortsatt vara så.
Så var det som när man började teckna serier också. Så på 80-talet så var det liksom svenska serier eller något sånt betalade kanske... Ja, men 1500 kronor per seriesida.
Just det.
Och sen så under alla de åren jag höll på fram tills liksom strax efter millennieskiftet så långsamt sänktes avhållet lite för varje år.
Ja.
I liksom branschstandarden. Men det är just den här. Jag gjorde då en skämtteckning som jag kommenterade på. Den inställningen som vi diskuterar just i kulturvärlden, där det är en prostituerad kvinna som ligger med en heroinspruta utslagen i en gränd och sen så är det någon slipskille som står bredvid henne och säger så här: betalt? Nej, men det är ju ett bra sammanhang för dig att synas i också det här. Vi filmar och lägger upp på nätet när jag pissar dig i vrångstrupet. Bla bla, kan leda till fler uppdrag. Bla bla. Och så vidare. Och
hade du gjort? Eller?
Jag har tecknat den.
Du tecknar den, okay.
Och den har publicerats i min bok Nybuskis och lite andra ställen. Och jag hörde att Johannes Klenell, som är en av redaktörerna för Galago, han sa att det gjorde ont att läsa den. För han har väl sagt ungefär liknande saker till så många tecknar innan. Så här, men det här kan leda till andra uppdrag och det är bra sammanhang att synas i.
Ja. Ja, men det är liksom att hela kultur- och medievärlden blir mer och mer så att det är bara fönster som ska leda vidare, som ska leda vidare. Så när kommer pengarna? Någonsin liksom. Det händer aldrig. Ja, men det är ju... Jag läste också någon sån artikel om någon hade gjort någon jämförelse om hur många krogrundor ett kulturartikelarvode räcker till idag jämfört med 1960 typ. Men att det liksom...
Var det fler eller färre?
Nej, det var jättemånga fler då. Att man får till
fler krogrundor idag?
Nej, då.
Aha, då, för jag tänkte att det var rätt dyrt att spriten och sådär. Men...
Ja, kanske, men det var bara så mycket mer betalt liksom för den typen av arbeten liksom. Så att det är nästan, jag vet inte vad, men jag tror att det var liksom en femtedel eller en tiondel, alltså så mycket krogrunda som man fick idag. Så att det, ja.
Men har inte du har inte börjat se så mycket pengar ännu, eller?
Ja, men jag tjänar ju som en typ vanlig människa.
Så att det... men det, jag har alltid sett vanliga människor som rika.
Ja,
alltså när jag suttit som serietecknare liksom med extremt fattig.
Mm.
Nu, jag började tjäna mer pengar när jag började ägna mig åt andra grejer inom underhållningen, tecknade serier. Men då kunde jag liksom koka av ilska när man sa såna här vanliga, en brandman eller en sjuksköterska eller någonting som klagar på sin 35 000 i månaden lön. Ja, nu vet jag inte om det är den lönen de har, men det var så jag uppfattade det. Det här är ju 10 gånger mer än jag känner.
Ja, men så det är verkligen att folk är så jävla fattiga liksom, om de inte är väldigt framgångsrika. Mm. Eller i Malmö känns det som att det är så att alla som inte är kulturarbetare som man känner är socionomer. Även om de jobbar som socionomer. Men det är bara en typisk yrke att det är så här synd om dem. Liksom, att man pratar alltid om det, att de är underbetalda, socialsekreterarna och så. Men jag bara kommer ihåg den någon gång när vi var ute att vi frågade. Så här, men vad tjänar du egentligen, Kristin? 30 000 i månaden. Så jag bara, 30? Alltså för sådana liksom som sådär, du vet, Högblom och Marcus Johansson. 30 000? 30? Liksom inte tjäna...
Ja, men det finns ju på något sätt en ganska liten medelklass inom underhållningsbranschen. Mm. Det känns som att man antingen luspank eller så har man slagit igenom. Det känns som det först på senaste tiden som det har börjat komma en liten medelklass inom...
Men det är kanske den vi tillhör båda två.
Ja, att det skulle jag nog säga.
Att man har kunnat liksom... Och poddsponsring och sådär.
Och då kommer, alltså om man slår ut det så blir jag väl en sjuksköterska.
Ja, men jag skulle säga att jag är så sjuksköterska, lärare och sånt där.
Man är en hot roller i den här branschen om man har en sjuksköterska inkomst.
Ja, verkligen. Det är ju som mellankulturarbetare är ju liksom på någon slags... Bill Gates-nivå nästan.
Jo, jag hörde Värvet-intervjun med Per Hagman. Han var en av de få i Sverige som liksom kronofogden hade markerat som skuldsatt för resten av livet. Eller vad det var. Jag kommer inte ihåg vad det hette. Men det var, och då är han ändå liksom en av vår tids... Jag skulle inte säga mest kända författare, men ändå...
Ja, men verkligen en liksom... Ja, är svinhyllad och så här, jätteälskad utav många. Mm. Ja, det är faktiskt... jag vet, men det är som att... Då är det som att marknaden inte funkar liksom. I alla fall inte en så liten marknad som svenska språket. Alltså om en sån... Alltså sån uppburen författare inte har några pengar.
Ja, men det är lite också... För att den stora publiken har lämnat litteraturen till förmån för andra konstformer.
Ja.
Alltså det finns ju, alltså det håller ju på att gå samma öde som poesi och tecknade serier.
Ja, just det.
Att det är fortfarande folk som läser det, men för länge sedan så var det ju den stora underhållningsformen.
Mm.
Där kanske tv-serier och film och musik är nu. Rörlig bild.
Precis, men det är också jävligt svårt för folk som håller på med musik att alltså sådana som också är väldigt stora, typ att sån som Mattias Alkberg som jag känner eller har sett gemensamma kompisar.
Ni är från samma ort.
Ja, precis, men att han han har liksom har inga pengar fast han är en sån som alla inom ett visst skikt gillar i alla fall, att han är en av de största namnen. Och men det där har väl lite grann att göra också med skivförsäljningen, att musikbranschen hade en sån medelklass på 90-talet, mitt emellan superrika och garageband, som var sådana som kanske tjänade som en civilingenjör liksom, på den skivförsäljningen, men nu är det borta. Det känns verkligen så att det är sådana som är ganska kända och ganska stora, men det är så helt självklart att de har ett civilt kneg också. Som håller på med musik.
Och musikbranschen har inte riktigt utnyttjat Patreon och sånt där på samma sätt som Podd Sverige.
Nej, kanske det.
Och ja, det jag tycker det är lite intressant att det är just... För du hade också någon rutin om tiggande mediamän, har jag för mig.
Aha, okej. Okay. Ja, men det, ja, det kan jag nog ha haft. Men det tror jag är en sån... Då måste du ha råkat se den här, typ enda gången jag testade den.
Ja, det kanske det var. Ja. Mm. Men vad handlade den spaningen om?
Ja, men det var inte så roligt. Det var bara så lite tråkigt skämt om tiggeri och... alltså tiggeri på gatorna och det här tiggeri som vi håller på med Patreon och Swish-kampanjer och så. Jag kommer fan inte ens ihåg något exakt hur den var nu. Det är väl... Ja, du kan väl tänka dig hålla på med sådana formuleringar om organiserat tiggeri och sånt. Ja.
Nej, jag... För det är ju... Jag har ju ett komplicerat förhållande till det också. Det finns ju en viss skam inblandad i att tigga pengar av folk.
Mm.
Men det är också så här... Det är också det lättaste sättet att kunna på något sätt leva på det man tycker är roligt. Mm. Att så här, be lyssnarna om hjälp med att få sin ekonomi att gå ihop med när man gör en podcast.
Mm.
Har du någon podd som du har Patreon? Ja, ni hade på februaripodden.
Ja, jag har på februaripodden. Men den kommer ju så sällan så att det är ingen stor del alls av min inkomst. Nej. Så jag har liksom inte tänkt på den så mycket. Men med Lilla Drevet har vi ju ingen sån finansiering, utan då har vi ju pengar från Aftonbladet och från sponsorerna. Men ja, jag vet inte, det är ju något med hela den där crowdfunding-grejen, att på ett sätt kan man ju säga då att man är helt oberoende. Och liksom,
ja, det är ju en sanning med
modifikation. Ja, men det är sanning med modifikation, för att man är ju också väldigt så här, att jag tänker att det kan uppmuntra något väldigt så här sensationalistiskt i ens liksom skapar, att man ska göra saker som får uppmärksamhet hela tiden och så här, att det kan också kanske styra en på ett lite osoft sätt.
Mm.
Kan jag tänka mig.
Ja, jag gick igenom min företagsekonomi med min mamma idag. Mm. Hon hjälper mig med mitt företag. Och då så pratade jag om Patreon. Det är ju också så här lite ifrågasatt hur det ska beskattas och sådär. Och hon såg väldigt äcklad ut och sa, men är inte det som tiggeri? Och jag säger, jo, det är det ju i och för sig. Men sen kommer jag med de här klassiska skolgårdsargumenten. Alla andra gör det. Varför ska inte jag? Men jag tänkte också på, för jag läste för länge sedan Olof Lagercrantz August Strindberg-biografi.
Mm.
Har du läst den?
Nej.
Den är väldigt bra.
Mm.
Men där finns det ett stycke också där August Strindberg är tvungen att crowdfunda sitt författarskap.
Okay.
Han är väldigt, alltså så här, han är ganska känd, men han har bränt alla sina pengar och jag tror han då även bor utomlands. Och till slut så bara så måste han tigga från vänner och,
okay.
Och tror till och med han liksom kanske gör en offentlig.
Sätta in en typ av annons i tidningen och skicka pengar.
Och sen finns det då dagboksanteckningar från Strindberg eller brev då, där han beskriver den fruktansvärda skammen han känner för att han har sänkt sig så lågt som att tigga.
Ja, just det.
Men det är ju ändå, det är ju ändå kanske lite trösterikt då att när jag såg min mammas besvikna min,
ja.
Att även Strindberg var tvungen att göra det på sin tid.
Ja, exakt. Att det säger inget annat än att du är en nationalskald.
Nej, arkivsamtal, det kommer bli 2010-talets bok av August Strindberg. Som jag inte kommer på titeln på nu, men väldigt hyllad. Hemsöborna säger vi.
Ja, precis. Kanske med Röda rummet. Ja. Har du läst mycket Strindberg, eller?
Nej, det har jag inte gjort. Tvingades att läsa Hemsöborna i skolan, tror jag.
Mm.
Men sen gillar jag att läsa biografier väldigt mycket, så då läste jag den här Lagercrantz-biografin om Strindberg som jag tyckte var skitbra.
Jag läste en Dores försvarstal nyligen, men jag tänkte på den. Ja, men just i och med att du gillar med biografier och det som liksom är det äkta och så, så att den är så himla modern på något vis med hela den här autofiktion-trenden och så. Att det bara är...
autofiktion?
Ja, det kan man inte kalla det som Knausgård håller på med. Och
självbiografi?
Ja, självbiografiska.
Autobiographical.
Ja. Men att den, det bara är en sån himla rak beskrivning av hans så här, sinnessjuka relation med Siri von Essen.
En Dores försvarstal?
Ja, en Dores försvarstal.
Jo, men han, Strindberg är ändå, en förgrundsgestalt inom självbiografisk litteratur.
Mm.
Alltså jag, när jag var i USA och var på en seriemässa, så var det, snackade jag med någon förläggare då som höll på med att ge ut självbiografiska serier. Och då så, när jag bara nämnde att jag var från Sverige, så började han berätta att han hade skrivit en avhandling om Strindberg när han pluggade litteratur, liksom,
mm.
för att han var så intresserad av självbiografi. Och nu var det inte så att August Strindbergs huvudkaraktär hette August Strindberg, utan ofta Johan. Men att det var ändå väldigt tidigt med att vara så,
mm.
att det var så uppenbart nära hans liv.
Ja, alltså han är ju hänsynslös på det viset, liksom, mm. verkligen, med sitt, ja, att han bara kör på. Men det är intressant att man pratar om det som en sån ny trend, men det känns, jag får se känslan av att nästan alla, eller väldigt många sådana klassiska romaner och så här stora romanförfattare har haft mm. den där hänsynslösheten och liksom mm. blivit belönade för den. Att jag läste en intervju med Claes Östergren i DN.
Mm.
Och då, för att hans nya liksom bok och som en sommarföljetong i DN, och den handlar om tonårsliv och så här, lite inspirerat av hans tonårsliv då. Men då pratar han om det att jag vågar inte använda mitt bästa stoff, som är liksom mitt äktenskap och min skilsmässa med Pernilla August. Det är, mm. det är det absolut bästa stoffet, det vet jag att det är den bästa romanen. Men jag gör inte det för att jag liksom är en för bra människa. Typ. Eller han sa det inte så, men man, det är lite så att Yeah. Och Claes Östergren, men man, det känns nästan lite så att det är så att man kan byta ut liksom, du kan så här, göra dig själv till en sämre människa och få större ryktbarhet som författare.
Mm.
Att de som går så där all in blir liksom belönade på något
sätt. Ja, eller det är de i alla fall man hör talas om. Sen finns det säkert de här exemplen på någon som har gått all in, sårat sina nära och kära och sålt 40x.
Ja, jävligt, jävligt jobbigt att skriva en pissroman liksom och offra allt. Ja, det... Bara hänga ut alla man älskar. blev det så här, det blev inte så bra.
Ja, fy fan.
Mm.
Och med de orden avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Och jag heter Ola Söderholm.
Fullbordat samtal.
Tack till min klippare Marcus Blomgren som driver Sveriges minst uppskattade Instagram-konto under namnet Marcus Brumgren. Missa inte det.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.